lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi fortsätter vår vandring genom den del av Ordspråksboken där vi lär något om de livsprinciper som gäller för oss alla. Vi har kommit till Ordspråksbokens 13:e kapitel och läser vers 1. En vis son hör på sin faders tuktan, men en smädare hör inte på någon tillrättavisning. Även om Salomo inte var Davids favoritson, så lyssnade i alla fall Salomo till Davids undervisning. Han är ett exempel på en vis son som lyssnade till sin faders tuktan och undervisning. Salomos son Rehabeam är ett exempel på en smädare som inte lyssnade på sin far David. Och av Andra krönikebok 10:13 ser vi att Rehabeam inte heller lyssnade till det gamlas råd. Vi läser Ordspråksboken 13, vers 2 och 3. Sin muns frukt får var och en njuta sig till godo, men det trolösa hungrar efter våld. Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmynt kommer i olycka. Tänk först och tala sedan, kunde man också säga. Det finns mycket obetänksamt tal i vår tid. Uttryck och skämt med en dubbel mening, där poänget utgörs av omoral, och sånt har fått ingång även i kristna kretsar. Må Gud bevara våra tankar i Kristus, så att anden får fylla våra hjärtan med trons frukter, så att de får växa fram i våra liv. Då blir det inte tvetydiga och dubbelbottnade skämt som kommer ut ur vår mun. För det hjärtat är fyllt av, det talar munnen. Jesus säger i Lukas 6, verserna 43 till och med 45. Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt. Inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. I det nya förbundet går Jesus alltså ett steg längre och säger att det är inte munnen som är det värsta, utan hjärtat. För det är från hjärtat det kommer. Men det är också viktigt att ibland stänga igen sin mun, eftersom våra ord är en sådd som får konsekvens, både för vår nästa och för oss själva. Och Ordspråksboken uttrycker det så här i Ordspråksboken 13:3. Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmynt kommer i olycka. Och fortsätter i vers 4. Den late är full av begär, och han får ändå inget. Men det flitigas hunger blir rikligen mättad. Den som fantiserar mycket får litet uträttat. Och den som lever i en drömvärld är ofta missnöjd med verkligheten. Och tron på Gud får aldrig bli en verklighetsflykt, utan ska istället vara den kraft som får oss att frimodigt arbeta mitt i livets hårda verklighet utan att ge upp. När till exempel Paulus i Filipperbrevets andra kapitel talar om sin broder Epafroditus, kallar han honom min medarbetare och medkämpe. Och han säger att denne Epafroditus för sitt arbete i Kristi tjänst satte sitt liv på spel och var nära döden för att ge Paulus den hjälp som de troende i Filippi inte kunde ge då. Be är inte något vi ska göra istället för att arbeta. Men allt arbete vi gör ska vi också ta oss tid att be för. Bön och arbete är oskiljaktiga i ett sunt kristenliv. Kristen och lat kan inte kombineras. Och Jakob skriver i Jakobs brev 4, verserna 3 och 4. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa. För att slösa bort allt på njutningar, ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Och Ordspråksboken 13:4 säger, den late är full av begär och han får ändå inget. Men det flitigas hunger blir rikligen mättad. Och säger vidare i vers 11, lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket. Vi läser Ordspråksboken 13:12. Förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan är ett livets träd. I norsk bibel är den här versen översatt så här. Långvarig väntan gör hjärtat sjukt. Och Lukas evangeliet återger en händelse som verkligen kastar ljus över dessa ord. Långvarig väntan gör hjärtat sjukt. Vi ska ta oss tid att läsa avsnittet i Lukas 1, vers 5 till och med 21. Och vi börjar med att läsa verserna 5 till och med 8. På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn, eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. Vi får höra om prästen Zakarias och hans hustru Elisabet. Ett par som lever i sann gudsfruktan och helgelse, och de börjar bli gamla och de är barnlösa. Livet gick mot slutet och det var två stora och viktiga önskningar i livet som de inte hade fått uppfyllda. Zakarias farfar var präst och efter honom förde Zakarias far familjens heliga kallelse vidare. Och så kom turen till Zakarias, en man av Levis stam. Och efter Zakarias så skulle kallelsen föras vidare av Zakarias son. För det var endast män av Levis stam som kunde vara präster. Men Elisabet och Zakarias var barnlösa. De första åren hade nog Zakarias hoppats och bett, varit fylld av förväntan. Men han fick inte något barn, ingen son som kunde föra Zakarias släktsgren vidare och vidareföra den heliga kallelsen. Zakarias hade ytterligare ett stort böneämne som han inte heller hade fått uppfyllt. Det var många präster i ett tjänsteskift och bland alla de som tjänstgjorde kastades det lott om vem som skulle få gå in i Herrens tempel och tända rökelsen. De första åren i tjänst hade han vid lottdragningen lyssnat med spänd förväntan. Kanske skulle man ropa hans namn. Sakarias, ditt namn står på lappen. Den här gången är det du som ska träda in och tända rökelse på Herrens altare. Men åren gick och Sakarias fick aldrig höra sitt namn ropas upp. De första åren hade han nog haft en väldig förväntan. Men eftersom åren gick blev förväntan mindre. Och nu, ja, nu räknade inte Sakarias längre med att han skulle få uppleva att gå in och tända rökelse på Guds altare i templet. Det var ju trots allt inte alla präster som fick uppleva det. Nu var han gammal. Löftet om en son hade han måste ge upp. Och hoppet om att tända rökelse i templet var inte heller längre så starkt hos den gamle Sakarias. Och då läser vi i Lukas 1, vers 8 och 9. En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Kan du se den gamle Sakarias stå där medan man drar lott om vem som ska tända rökelse den här gången? Han har ingen förväntan. För den långvariga väntan hade gjort hjärtat sjukt och kvävt hoppet. Sakarias ser sig runt, undrar vem av dem det blir den här gången. Och så plötsligt hör han sitt eget namn ropas upp. Lotten föll på Sakarias. Sakarias! Ljuder ropet. Hjärtat flödar av glädje. Hörde han rätt? Jo, nu sa de det en gång till. Sakarias. Kan du se honom när han går hem för att berätta det här för sin hustru Elisabet? Han går mycket snabbare än vanligt. Stegen är liksom lättare. Redan i dörren ropar han Elisabet. Elisabet, lott. Den föll på mig den här gången. Jag ska tända rökelse i templet. En av de stora böneämnena i hans liv hade blivit besvarade. Kan du se det för dig? Den gamle Sakarias. Med vilken respekt, tacksamhet och glädje han träder in i helgedomen för att tända på rökelsealtaret. Rökelsealtaret, en symbol på bön. Nu ska Sakarias tända rökelse och samtidigt tacka Gud för bönesvaret. Att han fick uppleva det i sitt liv. Att gå in och tända rökelse på Herrens altare. Och när Sakarias går fram för att tända på rökelsealtaret händer det något speciellt. Det är nu cirka 400 år sedan Gud uppenbarade sig för sitt folk. Inte undra på att Sakarias blev förskräckt. Gudstjänsten, bönerna, rökelsen, allt sammans hade med åren för de flesta prästerna bara blivit ett invant ritual. Och även om Sakarias gudsfruktan var ärlig och sann, så hade den långa väntan gjort hjärtat sjukt. Och hör nu vad som sägs i Lukas 1, verserna 10 till och med 15. Allt folket stod utanför och bad, medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sade till honom, frukta inte Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Som en man av Israels folk så visste han, himlen har varit tyst i 400 år. Israel hade väntat i 400 år under en tyst himmel. Dessutom hade Sakarias genom ett helt liv bett Gud om en son. Och det fick Elisabet och han aldrig uppleva. Och nu är de båda för gamla. Så säger ängeln, var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Sakarias betyder ju, Gud har kommit ihåg. Ja, jag vet, säger Sakarias. Och jag är så tacksam, Gud. Tack att du lät mig få uppleva det här medan jag levde. Att jag fick gå in i templet och tända rökelsen. Tack att du besvarat min bön. Då är det som om ängeln skulle säga, det bönesvaret behöver jag inte tala om. Det har du ju redan upplevt, så det vet du. Nej, nu talar jag om ditt andra stora böneämne, en son. Och så säger ängeln, din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Hör nu vad Sakarias svarar, Lukas 1:18. Då sade Sakarias till ängeln, hur ska jag kunna vara säker på detta? Hela sitt liv hade både Elisabet och Sakarias bett om en son. Men när Gud säger att nu tänker han besvara bönen, då kan Sakarias inte tro det. Troslivet har blivit sjukt av den långvariga väntan. Sakarias säger helt enkelt, Elisabet är gammal och jag är gammal. Jag tror inte att vi kan få en son. Ändå bad han om en son. Har du någonsin bett en sådan bön? Bet Gud om något, men du trodde inte verkligen att han skulle ge dig det du bad om. Ja, det är en av orsakerna till att vi så sällan mottar något svar på vår bön. Vi saknar tro. Hebreerbrevet 11:6 säger, utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Gabriel kommer med det mest underbara budskap till Sakarias. Den ena av ditt livs stora böneämnen är redan uppfyllda. Du står nu vid altaret för att tända rökelse, men du får mer än det du bad om. Du får också en gudomlig uppenbarelse. Inte bara det, men budskapet du får stadfäster att också det andra av ditt livs stora böneämnen vill Gud uppfylla. Och här borde det ju ha stått, och Sakarias kunde inte hålla sig längre, men ropade högt, halleluja, pris ske Gud. Men det står det inte. Utan det står, då sa Sakarias till ängeln, hur ska jag kunna vara säker på detta? Sakarias förväntade inte längre att Gud kunde hjälpa honom med något som i Sakarias ögon var helt omöjligt. Han hade bett i tro och förväntan, men åren gick och nu hade både han och Elisabet blivit gamla. Nu var det för sent. För sent, tänker Sakarias. För sent. Det är för sent. Så som jag har det nu kan inte ens Gud hjälpa mig. Ja, långvarig väntan kan verkligen göra hjärtat sjukt. Sakarias hade glömt vem han var. Han som efter 400 års tystnad nu uppenbarade sig vid bönealtaret. Efter år av väntan såg Sakarias mer på sin egen skröplighet än på Guds kraft och Guds trofasthet. Ordspråksboken 13:12 säger: förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan är ett livets träd. Fråga Elisabet och Sakarias. De har inte bara läst de orden i en bok. De har erfarit denna sanning i sina egna liv. Och hör, kära vän som lyssnar. Gud kan gripa in i ditt liv. Men min situation är helt omöjlig, säger du kanske. Ja, visst. Jag ska inte motsäga dig på den punkten, men bara påminna dig att ingenting är omöjligt för Gud. Vi läser ordspråksboken 13:13. Den som föraktar ordet utelämnas åt dess dom, men den som fruktar budet, han får belöning. Lyssna till vad Jesus själv säger i Johannes 3, verserna 16-18. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och Hebreerbrevet inleds med dessa ord: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och Bibeln säger följande om Jesus i Johannes 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Tänk på dessa bibelställen i det nya testamentet när jag nu än en gång läser ordspråksboken 13:13. Den som föraktar ordet utelämnas åt dess dom, men den som fruktar budet, han får belöning. Kära vän, förakta inte ordet från Gud. Bedra inte dig själv. Gud bedrar du inte. Det människan sår ska hon också skörda, och den som föraktar ordet utelämnas åt dess dom, men den som fruktar budet, han får belöning. Romarbrevet 6:23 uttrycker det så här: ty syndens lön är döden, Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vi läser Ordspråksboken 13, vers 19. Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men att fly det onda är en styggelse för dårar. Den fallna människan vill hellre vända Gud ryggen än att vända det onda ryggen. Och till sin unga medarbetare Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 3, vers 12 och 13. Så kommer också alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Att fly det onda är en styggelse för dårar. Som Jesus säger i Johannes 3, vers 19 till och med 21. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Genom hela Ordspråksboken har vi mött kontrasten mellan rättfärdighet och ogudaktighet, mellan ljus och mörker, mellan vishet och dårskap. Till sina tre besökare säger Job i Job 28, vers 28, att Gud säger så här till människorna: se, Herrens fruktan det är vishet, och att fly det onda är förstånd. Ja, Bibeln säger klart, det redligas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg, han bevarar sitt liv. Men dåren vill inte fly det onda. Han bedåras av det onda. Han bedrar andra och han blir själv bedragen, eftersom han menar att alla är som han. Och en narr finner alltid en ännu större narr som beundrar honom. Dårskap handlar inte så mycket om ett svagt förstånd som om en av synden bedragen vilja, en förvriden vilja. Och vi avslutar vår vandring genom Ordspråksbokens 13:e kapitel med orden i Ordspråksboken 13:20. Ha ditt umgänge med det visa så blir du vis. Den som ger sig i sällskap med dårar, honom går det illa. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Fly det onda. Fly in i Guds famn. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm.